Fredrik, hur nära är en ny rysk revolution?
Just nu är det svårt att se varifrån den skulle komma.
Carolina, hur mår den ryska propagandan?
Jag tror att den just nu famlar efter ett nytt grepp.
Lubna, varför skickar Ukraina drönare mot en rysk skola?
Ja, Ukraina hävdar ju att det inte var en vanlig skola utan en rysk drönarenhet.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland, idag med mig Björn Gunnér. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen onsdagen den 27 maj. Kreml hotar med omfattande attacker mot Kiev och uppmanar alla utländska medborgare att lämna staden. Det här efter att Ukraina har slagit till mot flera byggnader på rysk ockuperad mark, bland annat mot vad som beskrivs som en träningsanläggning för drönarpiloter. I veckans podd ska vi också prata om hur Ryssland verkar störa ut ukrainska drönare in i övriga Europa. Med mig idag så har jag Carolina Wendel-Palin, forskningsledare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Välkommen.
Tack.
Här finns också Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent. Hej på dig.
Hej.
Och så har vi Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
Hej.
Russia has requested an emergency meeting of the UN Security Council after the Ukrainian drone strike on a college and dormitory in Starobelsk in the Russian-controlled part of the Lugansk region.
Nyhetskanalen Al Jazeera rapporterar om Rysslands krav på ett möte i FNs säkerhetsråd efter vad president Vladimir Putin kallar för en terrorattack mot en skola i rysk-ockuperade Luhansk-regionen. På videobilder kan man se byggnaden i Starobilsk förvandlad till en hög med betongblock och rasmassor och så räddningsarbetare som letar efter överlevande. Både Ryssland och Ukraina är överens om att det är ukrainska drönare som har orsakat skadorna. Men sen går beskrivningarna av den här skolan isär. Fredrik, vad vet vi om vad det är som har hänt?
Ja, vi kan väl säga att det är väldigt mycket vi inte vet. Men om vi ska plocka ut bitar ur det här molnet av påståenden från olika håll så är det ju så att det finns tydligen flera skolor i det här området. Det ska finnas en pedagogisk skola och det är ju den som sägs vara träffad. De här eleverna som har dödats då ska ha gått på den. Och så finns det ytterligare en yrkesskola i samma område. Och det vi vet är att det har varit en attack, vi har sett de här byggnaderna. Det är väldigt mycket oklarheter kring identiteten på de här personerna. Vi har haft till exempel Ryssland som har gått ut och sagt olika saker. Vi har ju en uppgift från människorättsombudsmannen Jana Lantratova som säger att det var barn, alltså minderåriga som dödades, upp till 17 år. Och så samtidigt så kommer utrikesministeriet i Ryssland ut och säger att det var 18-21-åringar, en lista på födelsedatum och så. Så att det är ju väldigt mycket som är oklart. Och den stora frågan är ju förstås om det här var ett misstag i bemärkelsen att det inte fanns några militära mål eller om det var, som det har hävdats från ukrainskt håll, att det faktiskt var drönaraktivitet. Alltså drönarenheter jobbade, drönarutbildningar för ungdomar i det här ockuperade området från ryskt håll då. Men det går ju inte riktigt att avgöra. Det är ju möjligt att det var allting på samma gång. Alltså att det kan ha varit ett så kallat studenthem där det bodde vanliga studenter bredvid en militär anläggning. Alla korten är på bordet just nu och vi får nog vänta på mer uppgifter innan vi vet.
Och det finns en siffra på 21 döda, va?
Ja, och ett antal skadade dessutom. Så att det är ju en stor tragedi om de här uppgifterna stämmer förstås.
Den ukrainska försvarsmakten säger att ryska medier sprider desinformation om det här och hävdar att det inte handlar om ett civilt mål utan att anläggningen i Starobilsk tillhör den ryska militära drönarenheten Rubikon. I övrigt så har det varit sparsamt med officiella ukrainska kommentarer om den här attacken. Hur ska man tolka det, Lubna?
Ja, Ukraina brukar vara väldigt sparsamma kring sina attacker och det för att man inte vill avslöja underrättelser eller sina operativa metoder och för att man inte vill ge bränsle åt rysk propaganda. Så det är så här Ukraina brukar göra. Sen så ska man komma ihåg att Starobilsk ligger ungefär 6 mil från frontlinjen. Det är väldigt nära. På ukrainsk sida så går man inte i vanliga skolor så nära fronten. Man går i skolor under jord, till exempel i Kharkiv som ligger ungefär 3 mil från fronten. Där så finns det inga skolor ovan jord. Så här finns det och pågår det ändå militär aktivitet i Starobilsk. Så då är frågan varför man ens hade en skola där ovan jord. Men från Ukrains sida så är man väldigt tydlig med att man inte har för mål att slå mot civila mål och det har man varit under de här dryga 4 åren att man har i första hand riktat in sig på militära anläggningar, på övningsbaser, på oljeraffinaderier. Och sen så har det varit några enstaka civila mål som också har träffats. Men från Ukrains sida så är det inte en strategi.
Rysk TV har tidigare visat upp hur unga män i Luhansk i skolmiljö får utbildning i att bygga eller styra drönare. Och det beskrivs då som positivt att de deltar i att skydda fosterlandet, som det uttrycks. Hur spelar det senaste angreppet in i den ryska propagandan, Carolina?
Ja, för den ryska propagandan så är det här ett tillfälle att framhålla då att Ukraina angriper civila mål och inte tar hänsyn till civila dödsoffer. Och det understryker också en känsla i Ryssland då att Ryssland inte är den invaderande parten, utan det är Ukraina som är fienden och som inte försvarar civila. Det är värt att notera också att det här tar man upp mycket, det är långt borta från Moskva. Det här står i bjärt kontrast till hur lite man säger om dödsoffer faktiskt inne i ryska hjärtlandet. Det vill man inte ta upp i propagandan. Man vill fortfarande ha en bild av att kriget händer långt borta.
Dagarna innan den här skolan i Starobylsk raserades så genomförde Ukraina ett angrepp med bland annat drönare mot ett FSB-högkvarter i den ryskockuperade delen av Chersonregionen. Det var alltså en byggnad som användes av den ryska underrättelsetjänsten. Runt 100 personer skadades eller dödades enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som beskrev det här tillslaget som en stor framgång. Även ett träningsläge för ryska drönarpiloter i Donetsk-regionen uppges ha träffats med över 60 döda som följd. Vad betyder den här typen av attacker för den ryska självbilden, Fredrik?
Ja, vi är ju återigen i ett läge där vi bara har Ukrainas version av det hela. Vi har ju inte fått några riktigt tydliga bekräftelser inifrån den ryska sidan. Men vi vet ju så mycket som att Ukrainas drönarkapacitet har ju ökat drastiskt på det senaste året. Så att det är ju inte alls omöjligt. Och dessutom är ju de här städerna och regionerna under väldigt hårt tryck. Och det har ju i den större bilden påverkat Rysslands självbild av att kunna inte bara försvaras utan också att rycka framåt och sätta press på Ukraina. Nu är det ju ett annat läge, och om det är så att de här attackerna har varit på det här sättet som Zelensky och ukrainska sidan säger, så är det en katastrof för den ryska sidan, för att många av de här anläggningarna är ju inte lätt att ersätta, alltså personal och annat. Det tar ju lång tid att bygga upp igen, så att det är i så fall en stor framgång för Ukraina.
Carolina, vad säger du?
Ja, men det understryker ju att kriget alls inte är på väg att ta slut. Det understryker också att Ukraina alls inte är på väg att ge upp. Och det kan också så tvivel om den här självbilden om Ryssland som oövervinnligt. Så därför är ju det här ett problem, någonting man inte gärna vill rapportera om på hemmafronten.
Vad har de här attackerna för psykologisk betydelse i Ukraina, Lubna?
Ja, det där är ju lite dubbelt, men i Ukraina, de som jag har pratat med, säger att det här bidrar ju till att bryta bilden av rysk trygghet. När Ukraina lyckas slå mot mål långt in i de här ockuperade områden eller långt in i Ryssland, så skickar man ändå signalen att man inte är fullt skyddad i Ryssland och att Ukraina fortfarande kan nå ryska logistiknäv eller drönarenheter av det här slaget. Så det har ju en symbolisk betydelse i det här kriget. Samtidigt så väcker det också den här frågan huruvida det är civila mål eller militära mål. Och där så är det viktigt för Ukrainas självbild att man inte är som Ryssland. Man slår inte mot civila mål i första hand. Genom det här kriget så har vi sett hundratals sjukhus, museer, förskolor, skolor, massa civila anläggningar i Ukraina rasas och hundratals dödas under en och samma attack. Och det ska vi ha i åtanke när vi pratar om de här enskilda attackerna i Ryssland.
Ja, och det var ju så att under helgen så svarade Ryssland med ovanligt stora attacker mot Kievregionen, som dödade minst 4 personer där och skadade ett hundratal. Utöver hundratals drönare så skickades ett 90-tal robotar mot den ukrainska huvudstaden. En av dem var den mycket kraftfulla roboten Areshnik. Det är en hypersonisk ballistisk medeldistansrobot med kapacitet att bära kärnvapen. Det gjorde den inte den här gången. Och den kan flyga i 10 gånger ljudets hastighet. Det är tredje gången som Ryssland använder Areshnik sedan den storskaliga invasionen av Ukraina inleddes. Och ryska myndigheter varnade efter det här för ytterligare upptrappning.
Moscow has advised all foreign nationals to leave the Ukrainian capital as it will be targeting military locations including command centers, air bases and defense industry facilities. Since the weekend, Russia has been pounding the Ukrainian capital with dozens of drones and missiles, including a multiple warhead Oreshnik missile.
Det var Al Jazeera här om hur Moskva har uppmanat utländska medborgare att lämna Kiev. Har ett sånt här hot någon effekt, Lubna?
Ja, det har den ju delvis. Det är klart att folk är väldigt skrämda och har mått väldigt dåligt efter de här massiva attackerna, framförallt mot Kiev. Det fanns inget område i Kiev, ingen stadsdel som inte hade attackerats eller skadats under den här natten. Och explosionerna bara pågick och pågick och folk satt kvar i tunnelbanan långt in på morgontimmarna. Samtidigt så säger Ukrainas utrikesminister att man inte ska ge efter för rysk utpressning. Man vill ha utländska diplomater kvar i landet. Men det är klart att det påverkar. Sen så ska man komma ihåg att den här Oreshnik, den här hypersoniska roboten, den brukar ju inte användas på det här sättet. Den brukar inte användas i konventionell krigföring för att bara slå mot civila mål. Utan den används just framför allt med kärnvapen. Så det här är ju absolut en signal från rysk sida. Och det är väl det som utrikesministeriet i Ukraina syftar på, att man inte ska liksom ge efter för den här typen av skrämseltaktik från rysk sida.
Mm. Efter de här uppmaningarna till utländska medborgare så gick nästan 50 länder ut med ett gemensamt uttalande i FN och fördömde Rysslands hot mot ambassader och invånare i Ukrainas huvudstad. Men om Ryssland nu planerar en större attack, varför varnar man inför en sån, Carolina?
Jag tror man ska se det här i ett perspektiv där Ryssland vill avskräcka väst från att ytterligare hjälpa och stödja Ukraina. Och det här sker ju i samma veva som Ryssland har slagit upp stort, att man återigen har genomfört ett lyckat test då med en interkontinental ballistisk robot, Sarmat. Man har också gått ut då med information. Putin pratade med befälhavaren och sa att den här roboten skulle vara förbandsatt innan årets slut. Det innebär att man kommer ha ett verksamt förband med den här nya roboten, trots att man egentligen har genomfört ganska få tester med den. Man har nyligen också genomfört en övning med strategiska robottrupperna, det vill säga en kärnvapenövning. Och när man går ut och varnar då ambassaderna, det här är ett sätt att påverka väst, att få väst att börja frukta Ryssland igen. För det är någonting man pratar mycket om, att man är bekymrad över att det inte finns tillräcklig fruktan för Ryssland längre.
Fredrik, vad säger du? Varför varnar man?
Jag tror också att det är viktigt för Ryssland att få det att se ut som en upptrappning när det i själva verket kanske inte egentligen är det. För jag menar, varje vecka så genomför man attacker och med jämna mellanrum så har man riktigt stora attacker. Men när man går ut och säger så här, nu menar vi allvar, så är ju förhoppningen från den ryska informationskrigsperspektivet att man ska få folk att glömma de tidigare attackerna och tänka att nu kommer det att hända någonting riktigt stort. Jag menar, flera av oss i den här podden har ju suttit i skyddsrum under såna här stora attacker och vi vet att det också kan bli lugnt en period för att Ryssland samlar ihop sig och förbereder sig för en ny attack. Så att det här är ju liksom ett sätt att försöka få folk att glömma att det här bara är vardag för ukrainarna och istället får de att tro att nu gör Ryssland någonting extra och någonting mer.
Den senaste veckan så har det pratats en hel del om de ukrainska drönare som då och då har slagit ner i Rysslands västliga grannländer i Baltikum och Finland.
If you see during the last couple of weeks we have more and more drones coming into our territories. Ukraine drones, but the responsible of that is Russia, because Russia is waging the aggressive war against Ukraine and Russia is guiding these drones to NATO territory.
Ja, det här var under NATO-toppmötet i förra veckan där Estlands utrikesminister Margus Tsahkna konstaterade att allt fler drönare landar på NATO-mark. Och han gör samtidigt tydligt att han lägger skulden för det här på Ryssland och säger att drönarna har störts ut på elektronisk väg. Hur uppseendeväckande är det här, Fredrik?
Ja, det är ju intressant på det sättet att vi ser hur Ryssland hela tiden också, inte bara Ukraina utan också Ryssland, utvecklar nya krigföringsmetoder. Vi har ju inte riktigt vetat vad som har hänt med de här ukrainska drönarna när de har flugit in över ryskt territorium och sedan hamnat fel. Men nu kommer ju fler och fler rapporter om de här störningssändarna i Kaliningradområdet, alltså den ryska exklaven vid Östersjön, som skulle på något sätt påverka eller till och med ta över drönarna och styra dem fel. Och det är ju någonting som man har sett under de här åren, eftersom kriget drar ut så länge, att förutsättningarna förändras, tekniken förändras och de här två länderna, det pågår en slags kapplöpning mellan dem. Och här har ju Ryssland hittat någonting uppenbarligen.
Lubna, vad säger du?
Ja, men för Ukrainas del så är det väldigt bra att Tsakhna som Estlands utrikesminister ändå riktar anklagelser där de hör hemma, menar Ukraina, att det är Ryssland som är indirekt ansvarigt för de här. För att vi ska ändå komma ihåg att opinionen i de baltiska länderna, i Polen, är inte så enad längre vad gäller ukrainska flyktingar, vad gäller stödet till Ukraina. Så därför är det så viktigt för Ukrainas del att det här har stöd från politiker i alla fall. Sen så ska man också komma ihåg att också Ryssland använder det här i sin propaganda genom att framställa Ukraina som inte har kontroll över sina drönare, som inte har kontroll över kriget överhuvudtaget. Så från Ukrainas del så vill man ju såklart inte att de här drönarna ska flyga in på baltiskt territorium eller i Polen eller Rumänien eller i de andra länderna där de har hamnat på villovägar. Men det kan hända, och då är det viktigt för Ukrainas del att man inte blir anklagad för det.
Hur stort problem är det för Ukraina att deras drönare slår ner hos landets allierade?
Ja, men det är ett problem just för att det kan påverka opinionen, och det kan också spä på den ryska propagandan.
Hörrni, en grej som har fastnat hos mig på sista tiden, det är ett uttalande från det ryska kommunistpartiets 81-åriga ledare Gennadij Zyuganov, som varnade övriga dumma ledamöter för risken att upprepa det som hände i Ryssland 1917. Och då får man väl anta att han syftar på ryska revolutionen. Han kopplar den här varningen till ett växande missnöje med den haltande ryska ekonomin. Varför kommer kommunistpartiets ledare med ett sånt här uttalande, Carolina?
Jo, men det finns väl ett växande missnöje ändå i den ryska befolkningen, och det brukar vara kommunistpartiet som lyckats fånga upp dem. Och vi har ju det här dumavalet. Det här är ett välkommet tillfälle för Zyuganov att peka på den här problematiken, skulle jag säga.
Ja, det är alltså val till det ryska parlamentet, duman, i höst om 4 månader.
Intressant är också att Levada-centrum, som genomför opinionsundersökningar med all den försiktighet som man behöver då ha när man tolkar dem. Det intressanta där tycker jag är den frågan man ställer varje månad om huruvida Ryssland går åt rätt håll. Och där är man nu nere på nivåer som existerade före invasionen 2022. Och det här är ju någonting som också är problematiskt för Kreml naturligtvis. I dumavalet då, när man genomför mätningar nu, då ligger kommunistpartiet högre än Moskva brukar vilja att de ska ligga. De kommer göra allt för att pressa tillbaka kommunistpartiet igen. Och det här skulle ju inte vara så allvarligt för den ryska politiska ledningen om det inte var så att det också finns konkreta anledningar till missnöje. Man har inga framgångar i kriget egentligen att peka på. Ekonomin går sämre och många är irriterade över de inskränkningar som görs på internet.
Fredrik, hur har reaktionerna varit på det här uttalandet från Zyuganov?
Ja, det finns ju olika reaktioner. Jag menar, från officiellt håll kanske man inte vill gärna låtsas om det, men om man ser på oberoende bedömare så har ju de påpekat att det är ju ett väldigt intressant uttalande, för det här är ju egentligen ett försvar från kommunistpartiets sida för Putinsystemet. Jag menar, Zyuganov lyfter fram revolutionen som någonting dåligt. Det kanske inte kommunisterna 1917 tyckte precis. Och han säger, gör någonting åt detta, annars blir det revolution. Och det visar väl att kommunistpartiet idag är ju egentligen ett väldigt konservativt parti som försvarar det ryska imperiet. Så det ska vi inte glömma, att det har ju ingenting med det historiska kommunistpartiet att göra.
Nej. Inför höstens dumaval så har Vladimir Putins parti Enade Ryssland idag runt 70% av platserna i parlamentet, och de väntas behålla sin majoritet. Överlag väntas det inga större förändringar. Så hur viktigt är det valet för makthavarna, Fredrik?
Ja, på ett sätt är det ju inte viktigt. Jag menar, de kan ju skriva in vilket resultat som helst. Vi har ju inga demokratiska mekanismer i Ryssland som gör att det går att genomföra ett verkligt val. Men det handlar ju inte heller längre om legitimitet i den vanliga formen som vi brukar tänka på i parlamentsval. Utan här handlar det ju om underkastelse. Alltså att man ska underkasta sig Putinsystemet och visa sin lojalitet. Och den där underkastelsen, den är viktig för systemet.
Mm. Finns det några risker då med det här valet för Putin och hans närmaste, Carolina?
Det finns ju ingen risk att de förlorar valet, utan det som man debatterar när de har möten inför valet, det är ju hur man ska uppnå då det valresultat som Kreml har sagt att det ska bli. Och det man vill då är att minst 50% åtminstone ska gå och rösta. Och det här är utmaningen, tror jag, för dem. De har inga positiva budskap egentligen att komma med. Jag tror också att det är därför som Putins linjetal dröjer. Det vore ju en naturlig start annars för den här valkampanjen. Men det faktum att man stänger ner internet, det faktum att ekonomin går dåligt, det gör att det blir svårt att faktiskt mobilisera väljarkåren. Och det är det som presidentadministrationen har på sitt bord just nu.
Hur noga kommer man att följa det här valet i Ukraina, Lubna?
Man kommer inte följa det alls, skulle jag säga. Det är totalt ointressant för att det kommer inte påverka någonting, och i Ukraina så ser man inte ens det som något riktigt val. Så intresset för rysk inrikespolitik överlag är extremt låg i Ukraina.
Och med det så har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Carolina, vad har du lagt märke till?
Jag har läst på lite grann om den ryska statliga meddelandetjänsten Max, eller Mach som man uttalar den i Ryssland. Om man är patriotisk, då vill man inte kännas vid det västerländska uttalet Max. Det här är en meddelandetjänst då som Ryssland har lanserat för att ersätta de populära meddelandetjänsterna WhatsApp och Telegram. Och man har fått folk att gå över till den genom tvång, men också genom att lägga in en massa funktioner som man behöver för det dagliga livet. Att deklarera eller skaffa nytt körkort eller beställa tid hos läkaren och så vidare. Nu kommer det fler och fler rapporter om de övervakningsfunktioner som har byggts in i den här applikationen. Till exempel så kan den kartlägga alla andra appar som finns på telefonen och skicka en rapport om det. Det finns till och med tecken på att man har haft röstigenkänning och att man har kunnat lagra då olika samtal. Och det här är typiskt som det alltid sker i Ryssland. Övervakning sätts före funktion. Och det som händer nu, det är ju att allt fler laddar ner Max, eller Mach. Men de nya populära kanalerna, de blir fler snarare på Telegram. Så det här säger någonting om hur jag tror att många ryssar lever i två verkligheter. Så man har en telefon för Max och en där man faktiskt lever sitt digitala liv.
Fredrik, vad har du sett?
Ja, vi har just haft filmfestival i Cannes som avslutats, den stora kulturhändelsen på världsscenen. Och en rysk film fick ju ett av de stora priserna, Andrei Sviagintsevs Minotauren. Han har varit borta från världsscenen några år men kommer tillbaka nu med en film. Och den här utspelar sig 2022 i Ryssland med den fullskaliga invasionen i Ukraina som fond. Den är förstås inte filmad i Ryssland för Sviagintsev lever i exil och är en väldigt kritisk röst mot Putin-systemet. Och när han då så fick priset i Cannes så höll han ett tacktal där han riktade sig direkt till Putin och bad honom att avsluta kriget för att han, alltså Putin, är enligt Andrei Sviagintsev den enda som kan avsluta kriget. Och det här har rört upp en debatt kring hur lamt det här talet var och att det i sin kritik av Putin ändå på något sätt legitimerade honom som en stark ledare. Och att det nu var ännu en rysk kulturperson som i ett offentligt sammanhang avstår från att prata om ukrainarna som kanske är de verkliga huvudpersonerna. Så den här diskussionen kring Sviagintsevs pris och hans utspel på prisskalan har varit en stor diskussionspunkt de senaste dagarna.
Mm. Och Lubna, din kremlologi?
Jag har tänkt på en sak. Senaste gången jag var i Ryssland var 2019 i Moskva, och jag minns då hur svårt det var att ta bilder bara på så här stadsmiljö. Om man stod för nära en militärbyggnad av något slag så fick man tillsägelse från personal. Få ville ställa upp på bild när man gjorde intervjuer och så. I Ukraina så är det inte så, inte ens nu under den fullskaliga invasionen. Folk ställer upp och man får ta bilder i princip var och när som helst och så vidare. Men det här är ju väldigt intressant för att nu i samband med de här stora ryska attackerna så har en 18-åring gripits i Kiev misstänkt för att ha tagit bilder och skickat koordinater till ryska kontakter som sen ska ha använt de här koordinaterna för att slå mot mål inne i stan. Och han är nu gripen, den här 18-åringen, och riskerar kanske livstidsfängelse. Men det säger någonting om hur fritt och ibland kanske för fritt det ukrainska samhället är.
Då säger jag tack till dig, Lubna Elshanti. Tack också Carolina Wendel-Palin och Fredrik Wadström. Och vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. För att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ring klockan in till. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt finns ute. Producent är Åsa Velander och jag heter Björn Gunnar.